Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Hej, du har just hamnat i Kalmar kommuns första ekopodd, Klimatet, klotet och Kalmar. Här finns Sara och Elvira som är strateg för ekologisk hållbarhet och miljöutvecklare. Båda med brinnande engagemang för klimatet och med funderingar kring hur vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara, cirkulära samhället. Varmt välkomna. Varsågod, Sara och Elvira.
Hej Elvira, nu är det dags för Ekopodden igen. Är du laddad?
Jajamensan. Du, idag har jag laddat både med stövlar och med badkläder, för idag är temat blött, nämligen Östersjön.
Ja, men precis. Idag ska vi fokusera på havet som vi delar med 9 andra länder och totalt 90 miljoner människor. Och vi har en gäst idag. Extra välkommen Anna Thore, som är ordförande i Kalmar kommuns vatten- och miljönämnd och också superexpert på det mesta som rör våra kuster och hav.
Tack så mycket.
Jag med doktorshatten och gör en enkel hälsokoll. Hur mår Östersjön egentligen, Anna?
Ja, det är inte en helt frisk patient vi har. Den har ju ett stort fetmaproblem faktiskt. Det är ju det här med övergödningen, och sen är det många andra problem också i Östersjön med gifter och överfisk och så vidare.
Det där låter ju inte så roligt. Man vill ju inte ha en sjuk Östersjö helt enkelt. Men jag har många problem. Men om vi rangordnar dem, vad är värst? Vad är det man måste ta tag i först?
Ja, men ett av huvudproblemen är faktiskt övergödningen. Och det är ju för att vi har haft för mycket näring som har läckt ut i havet genom åren under lång tid. Och det ställer till så att alla andra problem blir liksom mer känsliga och värre när vi har det här övergödningsproblemet som bas i havet.
Mm. Men det här med övergödning då, det betyder liksom att det växer för mycket helt enkelt, och det växer fel saker. Är det så vi ska se det?
Ja, det är precis som vi när vi får in oss för mycket näring, då blir vi tjocka. Och det har övergödningen också verkligen lett till i Östersjön. Konstigt nog så leder det inte fram till jättetjocka och feta och fina fiskar, utan det blir för mycket grums i sjön. Det blir för mycket alger och för mycket små plankton som gör att det blir syrebrist när det här ska brytas ner. Och det gör det ganska trista förhållanden att vara en liten firre i ett sånt hav.
Mm. Men du var ju inne lite där. Vad är det som är de största anledningarna till att det blir så här?
Ja, det är ju vi som vanligt, vi människor. Våra basala behov att äta och göra oss av med maten, det orsakar näringsutsläppen. Så historiskt sett då har det varit våra reningsverk eller våra obefintliga reningsverk när våra avlopp har gått rakt ut i havet. Och sen senaste 50 åren så är det ju när vi producerar våran mat så läcker det från våra fält och våran matproduktion. Då läcker det ut kväve och fosfor ut i havet från det. Fast vi på senare tid tagit jättekraftfulla åtgärder och försökt minska ner det här, så är det ändå för mycket näring i havet som har blivit efter många, många år.
Mm, för mig är det här lite nytt, när jag brukar ofta prata om vad jag inte visste innan jag flyttade till Kalmar. Men just det här med kväve och fosfor. För fosforna, det är lite speciellt, för det är ju en ändlig resurs faktiskt som jag har lärt mig att vi importerar till Sverige. Från, och det finns någon gruva i Finland och annars finns det mycket i Marokko har jag lärt mig. Mm. Men skulle du kunna berätta lite kort om liksom skillnaden på kväve och fosfor och utveckla det lite?
Ja, men fosfor är ju den här ändliga resursen, och det finns många forskare som menar att vi närmar oss peak fosfor, att det kommer faktiskt en vacker dag ta slut. Så vi behöver nog fundera på om vi kan utvinna det från havet istället och få tillbaka de här gamla synderna. Problemet är ju att det ligger utspritt i hela havet och ganska svårt att få tillbaka det. Och när du tänker på kväve, då är det ett annat problem att när vi ska liksom få fram kväve, då är det väldigt energikrävande. Du bryter det och tillför massa energi för att få framställa kväve från luft till exempel. Det har vi ju överallt i luften. Det är 80% i luften som består av kväve. Men för att omvandla det till något vi kan använda så är det väldigt energikrävande. Så då påverkar det klimatet också.
Precis, och det är det vi kallar konstgödsel, stämmer det?
Ja, det. Och det har vi ju på våra åkrar och det var ju jättebra när vi efter krigstiden där var hungriga och skulle liksom få fram mat på ett snabbt sätt. Då var det liksom rena mirakelmedlet och gödsla upp våra åkrar så vi fick massa mat. Men idag vet vi ju att det här måste vi ju verkligen använda med vett och bara precis så mycket som växterna tar upp.
Mm. Men om vi tänker nu, då ligger det en massa kväve och fosfor där i Östersjöns balja. Vad kan vi göra för att få upp det här? Är det att vi ska gå ut med hoven och hämta upp det helt enkelt?
Nej, få upp det från havet är ganska klurigt och det är inte så jättemånga som har tänkt på. Vi i Kalmar är bland de första som försöker vända på den här kuttingen. Att istället för att det ska forsa ut kväve och fosfor ut i havet ska vi försöka ta upp det på något sätt. Vi har kollat på lite olika saker som till exempel musselodling. Men framförallt så måste vi ju stoppa det så att det inte åker ut i havet. I hela vattensystemet när vattnet rinner på land i åar och bäckar och små vattendrag. Då drar det ju med sig kväve och fosfor från åkrarna. Och det är där vi måste stoppa det så att det inte kommer ut till havet till att börja med.
Mm. Mm. Det är pedagogiskt. Vi måste plocka upp men vi måste också stoppa.
Mm.
Mm. Men för Kalmar kommunerna har ju jobbat väldigt länge med att komma till rätta med just övergödningen. Och vi gör massor med projekt som vi tänkte be dig att berätta om. Men det här med att vi delar Östersjön med andra län och även andra länder. Hur kan man tänka kring det?
Din badvik, den påverkas faktiskt mest av vad som händer uppströms den. Så jobbar du i ditt vattendrag eller med lantbrukare och markägare och de som har enskilda avlopp kanske, då påverkas din vik av det. Sen är det ju som du säger att hela baljan har vi liksom, den vetter ju mot norra Europa och enormt stora floder med jättemycket näringsutsläpp där också. Men faktiskt är det så att eftersom vi svenskar per person så släpper vi ut mest. Sen är inte vi lika mycket, många som europeerna. Per person så har vi verkligen inte något rent samvete. Så att vi behöver verkligen också jobba på våra utsläpp här.
Mm. För annars är man ju ofta faktiskt av det argumentet. Att det kanske inte spelar så stor roll vad vi gör här. För det finns så många som då gör mindre.
Mm.
Men de kanske ändå har blivit lite bättre andra länder också. Eller hur ser du någon förändring där runt Östersjön?
Jo, och de har bland annat fått hjälp från oss. Och även svenska kalmaritiska företag med Piorac och Läckeby Water som har hjälpt till att bygga reningsverk i Kaliningrad till exempel. Och då har du den sista hotspotten som man har sagt, den sista stora utsläppskällan har åtgärdats med nya reningsverk. Även på nordeuropeiska sidan där.
Mm, ja, det låter jättebra. För tänker, det här är en av dem. Ibland blir vi ju lite luddiga och fluffiga när vi pratar om hållbarhet och så i våran podd här. Men det här är ju en av de frågorna som direkt påverkar vår livskvalitet. Jag menar, tänk man har bestämt att man ska bada, dra ihop hela familjen, packat in bilen full. Och så kommer man fram och så är det fullt med alger så att det inte går att vara i vattnet. Det är superdeppigt.
Mm.
Och jag hade faktiskt en sån här smörbultsupplevelse med min familj. Vi hade verkligen längtat, det var 2 år sedan. Ja, jag längtade efter att åka och bada. Och så kommer vi dit. Och sen plötsligt så går barnen ner till vattnet och ser de att de vill åka hem. Så går jag ner och tittar och då ligger det såna här små fiskar, såna här små smörbultar överallt som de stack sig på. De trampade liksom på dem och fick in de här fiskbenen i fötterna och så.
Mm.
Men det här har ju Kalmar kommun börjat jobba med nu. Och försökt hitta liksom metoder för att slå 2 flugor i en smäll. Att få bort en invasiv art och också få upp näring ur havet.
Vänta lite här nu då. En invasiv art, det kanske vi ska förklara lite. En invasiv art, för det är ju en art som har kommit till ett område där den egentligen inte finns. Och sen sprider den sig av egen kraft och sprider sig mycket. Och så mycket att det liksom skadar det här ekosystemet som den har kommit till. Och kanske har, stör ut andra naturliga arter där på plats och så. Det är ju en invasiv art och jag läste också att antalet främmande arter i just Östersjön ökar. Och att man faktiskt har hittat 100 stycken nykomlingar. Och det är flera av dem då som orsakar stora problem i våra lokala regionala ekosystem och konkurrerar ut de här arterna som fanns här från början. Så invasiv art.
De vill vi inte ha. Och där är också kanske klimatkopplingen i dagens avsnitt. Att med klimatförändringarna så kommer vi, våra vanliga arter kommer att ha svårare att trivas här. Och nya arter kommer trivas bättre och kanske ta över som den här smörbulten då.
Får vi varmare i vattnet så kan det påverka vilka arter vi har. Men jag ska säga, Sara, att du säger att barnen stack sig på de här små piggarna. Och då var det nog inte smörbult, då var det nog spigg skulle jag gissa. För de har såna här vassa piggar som inte är så trevliga att få i fötterna.
Precis, ja, det har jag också testat.
Det var fel, liksom benen inuti som de stack sig på. De liksom, det var själva... revbenen, fiskens revben.
Men både smörbultarna och spiggen, de har ju blivit förökat sig enormt och de gynnas väl av övergödningen. Smörbultarna kanske kommit hit i något ballastfartyg eller och så har de ju inte någon naturlig fienden här, så de hålls ju inte nere utan kan växa till sig ganska rejält. Och det är likadant med spiggen, de blir väldigt många och de är så väldigt ilskna spiggarna också. De håller på att vakta sina små yngelkammare och stångar som små tjurar i vattnet. Och det där blir de väldigt trötta av. Så blir det varmt fram på sommaren, då dör det av väldigt många. Och sen är, när de är så där många kan det ju bli liksom sjukdomar mellan dem. Så de kan ligga och guppa och synas för ögat ganska mycket. Och man sticker sig på dem om de hamnar på stränderna. Så att man ser dem ju väldigt när de dör av så där. Så det är därför vi...
Men det var faktiskt himla intressant det där du sa, för jag har undrat lite varför de simmar runt där i de här varma vattnen där precis när man ska gå i, men då är de alltså uttröttade.
Ja, de är helt slut, de har stångats alldeles trött. De kan bli alldeles ill, de är ganska röda de här hanarna också, så man ser väldigt tydligt när de är arga där. Men jag tycker det är bra att det syns. Jag tycker det är bra att dina barn tycker det är äckligt att bada i algerna och få klapsa runt det där. Det här är ju liksom Östersjöns smala lycka, att problemen syns. För då engagerar sig ju människor och vill göra någonting åt det. Det har gått många, många år att vi inte sett här, de här döda bottnarna där syret är helt borta. Det låter ju jättehemskt, men vi ser det ju inte. Det kan vara ett område som om du skulle åka bil över Östersjön och det inte fanns något vatten, så kan det vara ett område som att du skulle liksom åka genom hela Danmark och mer därtill, där det är helt askgrått och helt dött. Tänk om det varit på land liksom. Det skulle ju varit ramaskri. Men det är så lätt att glömma för vi ser det inte i Östersjön. Så att nu när det kommer till ytan och vi ser det, det är ju bra, för då engagerar sig folk, och i Kalmar är folk jätteengagerade och är med i vattenråd och kustmiljögrupper och kämpar och sliter. Och då blir det ju att vi kan liksom starta massa olika projekt, och ett av dem är just det här smörbultsprojektet där vi försöker faktiskt fiska upp så mycket smörbultar som möjligt och försöka hitta nya sätt att tillaga dem och äta dem, så vi har någon nytta av de här små gynnarna som har kommit.
Just det, för det är ju lite udda lösning där, för där ska vi vara med väldigt aktiva själva och käka upp de här små varelserna.
Spiggen försöker man också fiska upp. Det är inte helt lätt liksom, när det är en helt nya fiskesätt. Men spiggen till exempel, den försökte man göra biogas av, för de hade man inte så mycket annan nytta av, och de har ganska mycket olja i sig. Så det blev jättebra biogassprutt på dem, så det blev ju dubbel miljönytta. Och det är lite bra att fiska upp den här spiggen, för den är som Egyptens gräshoppor. Den blir så himla mycket, och den bara tuggar rent på precis allt i hela vikarna. Och då äter den ju upp alla ynglerna för gäddan och abborren. Och då blir det liksom färre rovfiskar i systemet. Då har liksom inte spiggen någon, den äter upp sin egen fiende när den är liten. Så den har liksom ingen rovfisk kvar sen i viken som kan äta upp spiggen, så den blir ännu mer. Och det är sådana här typiskt floppat system som inte funkar så bra. Men om vi liksom gör våtmarker eller annat så vi liksom får de här gäddorna att överleva, då är det liksom omvänt katten på råttan och råttan på repet åt andra hållet. Så då äter ju gäddan upp spiggen istället och kan hålla nere de här jäklarna.
Mm. Men du är lite inne på det här nu. Jag tänker hur vi agerar Kalmar kommun här, och vi i de här frågorna så samarbetar vi ju mycket med universitetet, eller hur?
Mm.
Forskningsprojekt och så, eftersom det här kräver verkligen att man följer utvecklingen och gör det systematiskt och så. Kan du berätta lite om, vi har ju haft många intressanta projekt där då, musslor och hönor och allt det där. Berätta.
Ja, vi har både på fisksidan och gjort massa våtmarker för fisk. Har vi gjort ihop med Linnéuniversitetet, där de liksom verkligen studerar hur vi gör. Men också det här med musslor. Och då är tanken så här att musslor finns ju naturligt i vattnet. Här på ostkusten är de mycket mindre än vad de är på västkusten där vi äter dem, vi människor. Och det är ju för att det inte är lika salt hos oss. Så allting blir lite eländigare med dem. De trivs inte lika bra hos oss. Det är därför de inte blir så stora. Men de gör ju samma saker som på västkusten. Alltså de filtrerar vattnet hela tiden. En liten mussla filtrerar en liter i timmen ungefär. Och då tuggar den liksom rent på det vattnet på den liten. Den tar upp massa näring och bygger på sig när den växer. Den käkar sina små plankton helt enkelt och bygger in kväve och fosfor i sig. Och om vi då så kan skörda dem och få upp det på land, då får vi ju upp den kväven och fosforn som den har byggt på sig i sitt kött. Så på det sättet är de små minireningsverk som vi kan liksom få upp på land och göra något vettigt av. Då har vi försökt med Linnéuniversitetet föda höns med det. Och det har varit väldigt trevliga och bra försök. Hönsen blev väldigt glada, tyckte väldigt mycket om musslorna och mådde bättre. Och du vände på den här kuttingen. Istället för att lantbruket då läckte ut kväve och fosfor, så tog vi upp kväve och fosfor från havet och återförde in i lantbruket.
Mm. Och ett problem blev en tillgång istället. Det blev precis liksom en råvara där istället.
Ja, vi har hållit på med det här i 10 år och det är lite svårt att få lönsamhet i det. Men så är det ju när man börjar i liten hobbyskala med någonting. Utan hade vi bara haft en åsna och en liten plog, så hade det inte varit så lätt att få lönsamhet i något lantbruk heller. Men vi är ju bara, fast vi har hållit på ganska länge, så är vi ändå bara i början på det här. Man måste hitta nya sätt, tror jag, att tänka kring kväve och fosfor helt enkelt.
Mm. Väldigt mycket innovation och samverkan kan man ju höra.
Ja.
Ja, superspännande. Men då har vi ju pratat lite om det här, plocka upp näringsämnen. Men vi var ju inne på att få stopp på dem också.
Mm.
Du pratade lite om våtmarker, Anna. Det vet jag att det är en viktigt att arbeta med för att stoppa det som riskerar att rinna ut.
Ja, det är ju ett sätt att vrida till kranen på land så att det inte kommer ut näringsämnen. Och då är det så här, om du tänker dig liksom hela vårt vattensystem på land med alla bäckar och åar och små, små vattendrag. Om det liksom är nätverket av vatten som förr eller senare når havet. Då är det så att under lång tid så har vi stressat det här vattnet. Vi har rätat ut det, raka rör ska det vara. Det ska fort rinna från åken så vi kan odla så mycket mat som möjligt. Och så swish ut i havet. Då drar det med sig en jädra massa näring från lantbruket. Men om vi stoppar upp det här vattnet, om det får lugna ner sig lite i en våtmark som egentligen bara det är bara en pöl med vatten, då får vattnet vila lite och då startar det naturliga processer. Då kvävet far upp i luften och fosforn sjunker ner till botten. Det är lite som vattnets egna spa. Det får ligga där och ta det lite lugnt och bli renat. Och gör vi det över hela vårt vattensystem på många ställen, då blir ju vattnet till slut renare när det når kusten. Så att det är ett sätt som vi har jobbat väldigt hårt med i Kalmar och på många andra ställen.
Mm. Och de där våtmarksområdena är ju också väldigt trevliga rekreationsområden. Och fåglar trivs där och andra insekter och djur också, eller hur?
Ja, och framförallt så trivs ju gäddorna där.
Mm.
På våren så ska ni vara ute i ett sånt här område, för då kan vattnet bara koka av vårglada gäddor som är där för att umgås och träffas och hitta sin partner. då vandrar de upp i de här våtmarkerna. Det är som Harrys sent en kväll, 2:45 liksom. Då är det action i våtmarkerna. Och så efter några veckor så dyker det ju en lås som de har lagt där. Och då förvandlas det här Harris till en liten barnkammare istället. Då är det en lugn och trygg miljö som är lite varmare med mycket mat i för de här ynglarna. Och får de vara kvar i de här våtmarkerna tills de är över 4 cm, förstår ni, då är de tillräckligt stora för att inte bli uppätna av spiggen, utan då kan de här fräsiga gäddorna istället gå på spiggen och käka upp dem. Så det Linnéuniversitetet har gjort det och studerat det här fenomenet och sett just det, att gör vi de här våtmarkerna för fiskerekrytering, då blir det mycket bättre i vikarna efteråt, för då slår gäddorna tillbaks mot spiggen och kan föröka sig betydligt bättre.
Ja, men ni hör ju liksom, jag bara tänker på Anna, du är sån kunskapsspruta när det gäller de här frågorna. Det är jättehärligt att ha dig med här. Så. Jag tänkte på en annan sak, och det är ju det där med enskilda avlopp. Alla har ju inte kommunalt vatten och avlopp, och där har ju ändå kommunen gått igenom och tittat på hur det ser ut. Man har inventerat alla icke-kommunala avlopp, och precis, alla de som inte har ett fungerande enskilt avlopp, de har fått hemläxa.
Mm. Man kan tycka att det är lite fånigt, vad gör mitt lilla avlopp här, det kan ju inte vara så farligt. Men det är så att det är bara 10% i kommunen som inte har kommunen som reningsverk, utan har sitt eget enskilda avlopp. Och de här 10% enskilda avlopp förut släppte lika mycket som övriga 90 gör via kommunens reningsverk. Så att det känns ju ganska orättvist. Det är därför det är faktiskt ganska viktigt. Även om det är ganska dyrt och en trist historia att fixa sitt enskilda avlopp, så är det faktiskt ganska viktigt när det blir många enskilda avlopp som är dåliga och släpper ut kväve och fosfor. Så det är jättebra att vi inviterat alla nu och fått koll på alla så att alla fixar det.
Mm.
Ja, det är en värdeökning på huset när man har det dessutom.
Ja, det är ju jättebra, för att då kommer vi lite in på det här vad man kan göra som privatperson för att kurera Östersjön. Har man ett enskilt avlopp kan man se till att det funkar bra. Men vi som inte har det ändå. Elvira, du hade laddat upp med lite tips.
Mm. Nu kommer det en liten lista här, för att det här handlar ju om att undvika utsläpp då till vattendrag. Och både direkt och indirekt. Och ja, det här är bara ett litet urval. Det finns fler saker man kan göra givetvis. Men ett. Undvik kemikalier. Alltså, använd det så lite som möjligt, både inne och ute i trädgården och inne. Välj miljömärkta produkter och överdosera inte, utan man tar så mycket som det behövs men inte mer. Och det gäller ju gödning för växter, det gäller tvättmedel, rengöringsmedel och så vidare. Så det är det ena, undvik kemikalier. Två. Häll inte ut färgrester eller någon annan kemikalie för den delen i naturen eller avloppet. Alltså de ska man ju lämna in till återvinningscentral så att det tas om hand på ett riktigt. Tvätta helst bilen i en tvätthall. För där finns det ju utrustning som fångar upp både olja och kemikalier och tungmetaller och så som har fastnat på våra bilar. Ja, och dessutom har ju flera, alltså de moderna biltvätthallarna, de har ju återvinning av vattnet. Och så då sparar vi ju vatten, man använder det igen och igen. Men om man skulle tvätta hemma så ska man inte ställa den på en hårdgjord asfalterad yta i alla fall. Utan välja någon grus eller gräsyta. Och så kan man bara använda milda tvättmedel och inte avfettningsmedel. Tre tips.
Och så tycker jag att man inte ska kissa i vattnet. Det är en ganska bra grej.
För varför inte det?
Nej, men då blir det ju kväve och fosfor rakt ut i vattnet på sommaren när du badar. Och en dagsdos av pink i vattnet, det ger upphov till 10 kilo alger. Så tänk att du ska hoppa rakt ner i det blåsbad och sen så ligger det 10 kilo alger där och flyter. Det blir ganska mycket och varje dag och massa personer i viken. Det blir en hel del, så att det gör effekt om du går upp på land och slår din drill istället.
Mm. Det har ju forskats på just det här. Och det tycker jag är väldigt spännande, för Stockholms universitet, de gjorde ett test. Så tog de 4 tunnor med vatten från Östersjön och hällde i olika mängd kiss i de här tunnorna. Man kan ju verkligen forska på allt. Och så la man i en vanlig alg där i. Och sen jämförde man då efter en vecka vattnet i de här tankarna. Och i kontrolltanken där man inte hade haft i kiss så var vattnet fortfarande helt klart. Medans den i en tank där man då hade i det här fallet 12 deciliter urin. Vilket då Anna, då du berättade, en vuxen person kissar så här mycket på ett dygn. Mm. Mm. Det var starkt grönfärgat botten inte gick att se. Så att det ger verkligen skillnad.
Och då behöver vi kanske inte förklara heller att det där är samma effekt med bajs. Det ska också hamna i toaletterna, inte i havet. Så den som har en båt ska tömma sin båtlatrin på avsedda platser och inte bara dumpa den när ingen ser.
Jag tycker man kan skippa konstgödseln i trädgården och så pinkar du en hink med regnvatten med 10 liters vatten och så gödslar du med det istället. Så behöver du inte tillföra ny näring ut i trädgårdarna som sen kommer ut i havet, utan då blir det lite mer cirkulärt på det hela.
Och otroligt kostnadseffektivt dessutom.
Väldigt. Och det är inte äckligt. Det blir så utspätt så det är ingen som märker det.
Ja, men då har vi ju dagens klimatsmarta tips här alltså.
Klimatsmart tips.
Så gör ditt eget kretslopp hemma.
Ja.
Eller i alla fall gör dina behov på toaletten, så mår Östersjön mycket bättre.
Mm. Toppen. Men då har vi ju en del kvar nu här. Och det är ju utmaningen som vi brukar ha i varje avsnitt. Klimatkämpa med kommunen. Ska vi låta dig, Anna, annonsera den? Anna, vi brukar tänka så här att vi måste verkligen få med oss alla som bor och jobbar i Kalmar kommun i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Och därför brukar vi klämma dit liksom en personlig utmaning som kanske inte är jätteenkel, men ändå, ja, den verkligen behövs. Och utifrån varje avsnittstema. Så vad utmanar vi med inom Östersjön?
Klimatkämpa med kommunen.
Jag tänker att vinterbad, det har ju inte så mycket med klimat att göra, även om det är utmaning i havet.
Nej. Eller? Nej, men då tycker jag kanske att till helgen när ni ska laga någon god mat. Östersjön är ju vad du äter. Så att både klimatmässigt och övergödningsmässigt så tycker jag man ska tänka till och försöka laga så mycket ekologiskt som möjligt. Och om det är nu att du ska göra någon kanske höstgrill kanske, då tycker jag du ska köpa naturbeteskött och lägga på grillen och marinera riktigt gott. För att det här naturbetet, det är ju kossor som har gått här i Sverige då och betat i våra landskap, och de håller det nere i igenväxningen så att våra stränder inte växer igen, för det gör det annars när vi har så mycket näring här ute med för mycket vass till exempel, och det blir varken fisk eller människor glada av. Så att jag tycker, köp en god köttbit som du vet har varit ute och betat här någonstans i Kalmar på någon vacker betesäng, så bidrar du till massa bra miljögrejer. Det blir bättre biologisk mångfald och bina kommer surra i sommar och viken kommer vara öppnare, och det är också mindre klimatutsläpp från en sån kossa än någon importerad ko från någon annanstans.
Mm, det tycker jag blir en jättebra avslutning. Öppna stränder och friskt vatten eller hav. Så att som vanligt då, fota och mejla din utmaning till oss på ekopodden@kalmar.se eller lägg på en öppen Instagram-profil, för vi fortsätter våran tävling med superfina priser.
Mm. Och glöm inte heller att vi är väldigt mottagliga för tips om teman, om vad ni tycker att vi ska prata om. Vad tycker du är intressant kopplat till klimatet, klotet och Kalmar? Tipsa oss jättegärna.
Ja, så tack för idag och extra tack till dig, Anna Tore, som tog dig tid att berätta så mycket spännande, intressant och viktigt om Östersjön.
Tack själva för att jag fick vara med i er fina podd.
Tack så mycket. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.